السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.
سارك لي تمكي باص له
خلاص. نعم، في فورتشتر اتغوينوم بوكن رياض الصالحين او امام النووي ذا بيستوديرار دسا فيلسينا ذا قران بشر او دسا حديثر فرون ورام بروفيت عليه الصلاه والسلام. Vi har kommit fram till kapitel 20 där författaren säger: باب في الدلاله على خير ودعاء الى هدى او ضلاله. Kapitlet som handlar om att kalla folk till gott, att kalla folk till vägledning eller att kalla folk vilse. Det vill säga, vad är belöningen av att kalla folk till gott? Vad är belöningen av att vägleda folk? Och vad är synden av att vilseleda folk? Så dagens kapitel kommer att handla om da'wa, att kalla folk till islam, att kalla icke-muslimer till islam, att kalla muslimer som har halkat tillbaka till att praktisera islam, att kalla folk till att acceptera och anamma vissa aspekter av islam och så vidare. Att kalla till allting gott, att kalla folk bort från det som är dåligt och kalla dem till det som är gott. Och att kalla folk till islam, att kalla folk till att lyda Allah subhanahu wa ta'ala och att kalla folk bort från att synda, är en av de bästa av gärningar som finns. Varför? Jo, för det är profeternas jobb. Allah subhanahu wa ta'ala har skickat 100 000-tals eller 124 000 profeter ungefär. Och de hade alla en sak gemensamt. Och det var att de alla kallade folket till islam. De kallade alla folket till Allah subhanahu wa ta'ala, till att särskilja Allah i dyrkan, så som Allah azza wa jall har nämnt i Koranen. Nah. Så att kalla folk till Allah subhanahu wa ta'ala är profeternas jobb. Och det är också, som vi sa, det bästa man kan göra. Det bästa man kan säga och tala med detta liv är att tala med det som vägleder folk till Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala säger: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Och vem är bättre i sitt tal än den som kallar till Allah samtidigt som han gör goda gärningar och han säger: jag är från muslimerna. Surat Fussilat 44. Så här säger Allah: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ. Vem är bättre än den som kallar till Allah? Det betyder här: ingen är bättre. När Allah säger på detta sätt, vem är bättre? Den som kallar till Allah. Yani, det finns ingen bättre än den som kallar till Allah subhanahu wa ta'ala. Så den bästa människan som har det bästa talet är den som kallar till Allah subhanahu wa ta'ala. Den som kallar folk till islam. Och hur kan det inte vara den bästa människan när han kallar folket till meningen med livet? De flesta människor i detta liv är vilse. De är i mörker. De följer inte meningen med livet och det syfte som de skapades för. Och denna människa kallar dem tillbaka till denna mening och syftet, tillbaka till skaparen och den rätta vägen till den sanna religionen. Är det inte det bästa man kan göra? Och om svaret är någonting annat, så informera då mig, vad är bättre i denna dunya än att kalla till Allah subhanahu wa ta'ala? Kan ni nämna någonting bättre? Nej, wallahi, det finns ingenting bättre. Eller hur? Bästa jobbet du kan ha. Bättre än president. Bättre än kung. Bättre än fotbollsspelare. Jag vet inte vad folk önskar sig i detta liv. Är att ha samma jobb som Allah subhanahu wa ta'alas profeter. Eller hur? Och det är de också vars belöning kommer att kvarstå i nästa liv, som vi kommer att nämna bevis på. Ja. Och författaren nämner ett flertal bevis på dygden av att kalla till Allah och plikten av att kalla till Allah subhanahu wa ta'ala. Det första beviset han nämner är versen från surat Qasas, vers 87. Där säger Allah: Wad'u ila rabbik, och kalla till din herre. Yani kalla folk till Allah. Och att kalla folk till Allah betyder här att kalla folk till att tro på Allah. Att han ensam har rätt att dyrkas. Att känna till Allah subhanahu wa ta'ala. Och tron, eller också att kalla folk till Allah, betyder att kalla folk till att lyda Allah. Så kalla folk till Allah. Författaren nämner sen versen från surat An-Nahl 125, där Allah subhanahu wa ta'ala säger: Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal maw'idhatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Här säger Allah subhanahu wa ta'ala: och kalla till din herres väg med vishet, med förmaningar, och argumentera med folket på bästa sätt. Och den här versen är väldigt viktig. Den lägger en grund i hur man ska göra da'wa till Allah subhanahu wa ta'ala. Allah säger här: och kalla till din herres väg. Med tre saker. Och Ibn al-Qayyim rahimahullah nämner att i den här versen så tar Allah subhanahu wa ta'ala upp de tre sorters människor som man kallar till islam. Och de tre olika tillvägagångssätt man måste använda för att kalla dem till islam. För alla människor är inte likadana. Eller hur? Folk är olika. Någon säger att han inte tror på någonting alls. Någon säger att han tror på Jesus. Och någon säger att han tror på tusentals gudar. Någon säger att han tror på shaitan. Någon säger att han är muslim. Men han säger: nej, jag följer inte det här. Jag följer någon annan islam, och så vidare. Så att folk är olika. Och folk förhåller sig också olika när det kommer till att acceptera sanningen. Eller hur? Vissa är jättemottagliga. Du säger: qala Allah, qala Rasul alayhi salatu wasalam. Khalas, han accepterar direkt. Vissa, du säger qala Allah och qala Rasul, han säger: nej, det här är någonting som jag inte vill acceptera, och så vidare. Så hur ska man förhålla sig till dessa människor? Allah säger i den här versen då att kalla till din herres väg bil hikmah. Och Sheikh bin Baz rahimahullah nämner här att al-mufassirun, de som förklarat Koranen, säger att hikma betyder i denna aya Koranen och sunna. Kalla till Allah med Koran och sunna. Vad är det för medel? Vad är det för något vi ska använda när vi kallar folket till Allah? Är det logiska argument? Är det påhittade berättelser som vissa da'wa-grupper använder? Är det påhittade hadifer vi ska använda? Nej, wallahi. Vi ska använda Allahs tal och profeten Muhammeds tal, alaihissalam. Det här är det vi ska kalla folket till. Och den som inte låter sig förmanas av Koranen och sunnan, vad är det som ska funka på honom? Så att det första man kallar till är Koranen och sunnan. Och de säger här att det här tillvägagångssättet, att kalla folk till islam med hikma, med Koranen och sunnan, det är för dem som är mottagliga. De som har ett öppet hjärta. Du säger qala Allah, qala Rasul, han säger khalas, jag accepterar. Då har du använt hikma. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala: wa wal maw'idha til hasana. Och kalla också till Allah med en god förmaning. En god predikan. En maw'idha är här en förmaning. Och det här tillvägagångssättet måste man använda på dem som kanske inte riktigt accepterar sanningen direkt. De kanske syndar, de kanske har vissa bid'a eller någonting sånt. Och när du säger koranvers eller hadith, så de är lite sådär, de accepterar inte riktigt. Eller det är svårt för dem att ta åt sig. Vad gör du då? Då måste du förmana dessa människor. Och förmana betyder här att använda ett tarib och tarhib. Att använda texter och ett tillvägagångssätt som uppmuntrar och avskräcker. Som Allah subhanahu wa ta'alas profeter. Mubashirina wa mundirina. Allah skickade dem till folket med glada nyheter och med avskräckande nyheter. Så att du kommer till folket och använder denna uslub. Speciellt de som är lite svåra att komma nära. Yani du använder ett harib. Du uppmuntrar dem. Att om du gör den här gärningen, om du ber, du får den här och den här och den här belöningen. I det här livet och i nästa liv och så vidare. Och du avskräcker honom. Om du inte ber i tid, du får de här straffen. I detta liv och i nästa liv. Och du är inte ens muslim och du kommer gå till helvetet och allting. Så han blir rädd, han tar åt sig. Taib. Så här har du använt al-maw'idatul hasana. Du har använt en förmaning. Och om de inte accepterar detta då? Det finns då de som är väldigt yani, trotsiga. Som tjafsar emot. Och här säger ulema, de som har shubuhat. De som har tvivel. Och det finns något hinder mellan dem och sanningen. Dessa människor måste man kanske ta in med hårdhandskar. Och man måste vara lite mer hård. Sätta dem på plats. Och kanske skälla ut dem. Eller kanske bojkotta dem. Och i vissa muslimska länder kanske till och med fängsla dem om de inte vill acceptera sanningen. Tills de kommer tillbaka till sanningen. Om de har en avvikande ideologi och så vidare. Så att man måste ibland vara lite hård. Men det här är för dem som är yani, trotsiga och högmodiga. Och tjafsar emot. Trots att bevisen kommer och är klara och tydliga. Och det här nämner Allah subhanahu wa ta'ala i Koranen då han säger وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ. Här säger Allah, argumentera endast med folket av boken på bästa sätt. Argumentera med Ahlul Kitab på bästa sätt. Och då säger ulema, om Allah säger att vi ska argumentera med kuffar på bästa sätt, på ett gott sätt, ska vi då inte argumentera med muslimer på ett gott sätt? Eller hur? Min bab awla. De är mer berättigade till våran vänlighet än Ahlul Kitab. Så argumentera med folket av boken på bästa sätt. Illa alladhina zalamu minhum. Förutom dem som begår orätt. Yani de som är högmodiga och de som är trotsiga. Där kan man yani, argumentera lite hårdare. Ta in och sätta dem på plats. Och samma sak gäller då också muslimer. No. Vi kommer att komma tillbaka till lite egenskaper som man måste ha när man kallar till Allah subhanahu wa ta'ala. Vi kommer nämna det i slutet på dagens föreläsning. Bi'idhnillahi ta'ala. Författaren nämner sin versen där Allah azza wa jall säger wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Och samarbeta i det som främjar fromhet och gudsfruktan. Samarbeta i al-birr. Goda gärningar. Ta'awun betyder här att man inte bara gör goda gärningar själv, utan man hjälper också andra människor att göra goda gärningar. Ta'awun. Ta folk till moskén. Ge folk böcker, ge folk föreläsningar. Ge ni ta'awun. Samarbeta i det som är gott. Samarbeta i al-birr. Och samarbeta i taqwa. Taqwa kan också betyda här att samarbeta i att hålla varandra borta från synd. Så muslimen tänker inte bara på sig själv, utan muslimen tänker också på sina bröder. Han hjälper andra att lyda Allah och att inte synda. Ja. Och den här versen kommer vi tala om lite djupare nästa vecka. Sen säger författaren, han nämner versen där Allah subhanahu wa ta'ala säger وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. Låt det finnas från er en grupp som kallar till det goda. Låt det vara från er en grupp som kallar till det goda. Och när folk, eller när de lärda diskuterar den här versen, så nämner många lärda att den här versen är ett bevis på att det är fard kifaya att kalla till islam. Det är en plikt för vissa muslimer att kalla till islam. Och det är en viktig fråga. Är det alla muslimers skyldighet att kalla till islam, eller är det en skyldighet för vissa muslimer? Förstår ni frågan? Måste vi alla kalla till islam, eller räcker det med att en grupp av människor kallar till islam? Vad säger ni? Alla? Alla? Ta in. No. Alla kallar till islam i enlighet med sin förmåga. Inte mer än vad man kan. Man ger sig inte in i för djupa projekt. Och man talar inte om saker som man inte kan. Men när vi talar om att göra da'wa till kuffar, da'wa till ahl al-bid'a, att föreläsa, att representera islam i media och liknande saker, så är det här en skyldighet för en grupp av muslimerna. Och därför i muslimska länder så ska det finnas till exempel en wizarat al-waqaf, ett religionsministerium som utser vissa människor. Ni ska göra da'wa, ni ska föreläsa, ni ska göra khutba, ni ska påbjuda det goda och ni ska förbjuda det onda och så vidare. Så att man särskiljer en grupp människor som jobbar med att kalla till islam. Ta in det deras jobb och det är det som de är inriktade på. No. Och här är också en annan viktig punkt att ta upp. Det måste finnas en grupp muslimer som kallar till Allah i varje land och i varje stad. För vi sa att det är fard kifaya. Det är en plikt för en del av muslimerna att vara insatta i islam och att kunna kalla till islam, att kunna föreläsa, att kunna hålla khutba och så vidare. Det här är en plikt för en del av muslimerna. Om alla muslimer lämnar denna plikt så får de alla synd på sig. Men om några gör det så räcker det, alhamdulillah. Och det blir sunna för de andra att göra det. Men det här lär oss också en annan viktig sak. Att det är en plikt för en grupp av muslimerna att kalla till islam. Och det här behovet har inte täckts till exempel i Sverige. Behovet är så stort av folk som kallar till islam. Och det finns så få människor som gör det baserat på kunskap. Det räcker inte med 5 eller 6 personer. Bara Tensta här skulle behöva flera personer som kallar till islam. Inte en person, flera personer, eller hur? Tensta behöver en, Rinkeby behöver en, Husby behöver en, eller flera och så vidare. Och ibland kanske behövs folk som kallar till islam på olika språk, riktar sig åt olika människor och så vidare. Så att behovet är otroligt stort. Och jag vill inte att ni ska tänka att någon annan fixar det här. Jag sysslar med min dunja, jag tar min ingenjörsutbildning och det här får någon annan göra. Ja visst, varsågod och studera dunja. Men det bästa du kan göra i detta liv är att försöka åka och studera islam. Lär dig den här religionen och kom tillbaka och sprid den här religionen. För wallahi, behovet finns. Och det är en så otroligt stor belöning att göra detta, som vi kommer att nämna senare. Så alla kulihal, har ni möjligheten att åka och studera islam och komma tillbaka och kalla till islam, så tycker jag ni ska ta den möjligheten och det tillfället i akt och göra det. Om ens angelägenheter är underlättat för en, till exempel ens sociala tillstånd tillåter och så vidare, att man åker och studerar, så är det någonting väldigt gott att man gör det. Sen nämner författaren hadith Abi Mas'ud Uqba ibn Amr al-Ansari al-Badri radiyallahu anhu, där han sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "Men dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Den som kallar till någonting gott får belöningen av alla de som följer honom. Och denna hadith finns i Muslim. Och han nämner sen hadith Abi Huraira som är likadan fast lite längre. Och där så säger han att profeten Muhammad alaihissalam sa: "Den som kallar till vägledning får belöningen av alla de som följer honom i detta. Och det kommer inte minska deras belöning det minsta. Och den som kallar till villfarelse får synden av alla de som följer honom utan att det minskar deras synd det minsta." Och denna hadith finns också i Muslim. Så här säger profeten Muhammad alaihissalam att den som kallar till gott och den som kallar till vägledning får belöningen av alla de som följer honom. Och ja shabab, den här hadithen är väldigt viktig. En av de lärda som heter Ibn Abdelbar, en av de stora lärda från Andalusien, eller afwan, al-Maghribi, Ibn Abdelbar al-Maliki, han sa, och han är en av de som har skrivit kanske den bästa boken som handlar om dygden av kunskap. Han sa att denna hadith är den noblaste hadithen som nämner den högsta belöningen för de som kallar, eller för folket av kunskap och de som kallar till Allah. Det finns många bevis och många koranverser och hadither som nämner belöningen för att kalla till islam och lära ut islam. Men den här hadithen är den bästa hadithen, säger han, som har den största belöningen. Kaif, du får belöningen av alla de som följer dig i det du kallar till. Låt oss säga nu, du åker och studerar islam, du kommer tillbaka. Du lär folk den korrekta aqidan. Du får belöningen för detta. Du lär folk att be korrekt. Varenda gång de ber så får du belöning för det. Och deras belöning minskar inte. Om de får 1000 hasanat, du får också 1000 hasanat. Och de har kvar sina 1000 hasanat, till exempel. Varenda gång de ber. Mashallah. Inte bara det, om de som du har lärt för vidare denna kunskap, så får du också belöningen för det. Och om du dör och ligger i graven, så får du belöningen fortfarande, så länge den kunskapen du har lärt ut fortsätter att implementeras. Subhanallah. Vilken ajr, vilken belöning det finns i att kalla folk till islam. Tänk dig om du gör en människa till muslim. Allt han gör i sitt liv, allting gott, får du belöning för. Mashallah. Du kanske kommer på domedagen och förväntar dig att se dina egna gärningar som du har gjort. Jag gjorde så här många 1000 böner och så vidare. Men du ser 10 dubbelt, 100 gånger dubbelt, för att du kallade så många människor till islam. Så är det inte någonting att sträva efter, eller hur? Någonting att lämna efter sig i detta liv. Kunskap som gynnar andra. Ey wallah. Och sen motsatsen. Den som kallar till ondska, det vill säga synd eller bid'a eller någonting ont, får synden av alla de som praktiserar. Och det minskar inte deras synd. Om de gör en synd och får 1000 sayyi'at, onda gärningar, så får de också 1000 sayyi'at. Och det minskar inte deras synd. Och så fortsätter det så länge de praktiserar denna sak. Om du inte har gjort tawbah, det är en annan sak. Men denna hadith visar också då faran av att kalla till ondska. Faran av att kalla folk bort från sanningen. Att kalla folk till bidda och kalla folk till synder. Och det här visar faran av att vara en ledare i ont. Att vara en kriminell gängledare. En person som ungdomar ser upp till och som kallar folk till brott och liknande saker. A'udhu billah. Vad ska han bära på domedagen på sin rygg? Vilka synder ska han bära på sin rygg på domedagen? Må Allah skydda oss. Sen nämner författaren hadith som berättas från Abil Abbas, Sahl ibn Sa'd al-Sa'di radiyallahu anhu. Där han sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa Yawm al-Khaybar, den dagen då muslimerna skulle strida mot Khaybar. Och Khaybar är en stad som ligger norr om Medina. Han sa dagen av Khaybar, idag ska jag ge fanan, alltså flaggan av krig, till en man som Allah kommer att ge seger. Han älskar Allah och profeten, och Allah och profeten älskar honom. Så folket satt och diskuterade hela natten vem som skulle få fanan. De ville alla ha fanan. De ville alla vara den personen som Allah skulle ge seger, och den personen som var älskad av Allah och profeten alaihissalatu wassalam. Och på morgonen så kom profeten ut alaihissalatu wassalam, och de hoppades alla att de skulle få vara den som fick äran att ta emot denna fana. Och då så sa profeten alaihissalam, vart är Ali ibn Abi Talib? Och då så sa de, ja Rasulullah, han är sjuk och har ont i ögat. Och då sa de, kalla honom och hämta honom hit. Och då hämtade man Ali radiyallahu anhu, och profeten alaihissalatu wassalam spottade i hans öga. Och han gjorde dua för honom, och han blev frisk som att han aldrig tidigare hade varit sjuk. Och sedan gav han honom fanan. Och då så sa Ali radiyallahu anhu, ja Rasulullah, ska jag strida mot dem tills de blir som oss? Och då så sa han, ge dig iväg tills du kommer fram till platsen. Och kalla dem sedan till islam. Och berätta vilka skyldigheter de har och vilka rättigheter Allah subhanahu wa ta'ala har över dem. För wallahi, att Allah vägleder en person med hjälp av dig, är bättre än röda kamelen. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. No. Så här nämndes då att dagen av Khaybar, det betyder här dagarna av Khaybar, dagen före och efter och så vidare. Så sa då profeten alaihissalam att han skulle ge fanan, krigsfanan, till en person som Allah skulle ge seger. Och det är en ära att Allah låter en amir vara en person som får äran att erövra en stad fi sabilillah. En person som älskar Allah och profeten. Och Allah och profeten älskar honom. Och mashallah, det här är en stor dygd. Om Allah älskar en människa, mashallah, han kommer få Allahs förlåtelse, Allahs rahma, han är från Allahs awliya och kommer att få gå till paradiset. Så alla människor strävade efter detta och alla människor ville vara den personen som fick ta emot fanan. Och de satt hela natten och diskuterade och hoppades att de skulle få den. Och på morgonen så kom profeten ut alla islam och sa, vart är Ali ibn Abi Talib? Och då så, det här bevisar också dygden av Ali radiallahu anhu, att han var en person vars profeten alaihissalam har bevittnat att Allah och profeten älskar honom och att han älskar Allah och profeten alaihissalam. Och då var Ali sjuk. Han hade en ögonsjukdom där han var hemma. Men profeten alaihissalam sa, hämta honom. Och när han kom så spottade profeten i hans öga och gjorde dua och han blev direkt frisk. Och det är också ett bevis på att profeten Muhammed a.s. var välsignad. Att det som kom från honom var välsignat. Fanns ju också en liknande händelse som nämns bland profeten Muhammeds mirakel a.s. Och det var ett krig. Och en av sahaba tappade ögat. Har ni hört den? Det var i kriget. Mannen tappade ögat. Ögat föll ut. Jag vet inte ens om läkarna idag kan fixa någonting sånt, eller hur? Det går inte. Kallas han är blind, eller hur? Ögat föll ut. Mannen kom till profeten alaihissalam. Han spottade på ögat och stoppade tillbaka det i mannens ansikte. Och mannen fick direkt tillbaka synen. Och han sa när han blev gammal, jag minns inte ens vilket öga det var. Det var inte så att det var lite sämre eller någonting. Jag minns inte ens vilket av dem det var. Ajib, eller hur? Subhanallah. Så profeten Muhammed a.s. var välsignad. Och då så i alla fall skickade profeten a.s. Ali radiallahu anhu som krigsledare till Khaybar. Och han sa till honom att han skulle kalla folket till islam. Det första han ska göra är att kalla dem till islam. Och berätta vilka skyldigheter de har mot Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen så sa han till honom, varför? För att om Allah vägleder en enda person genom dig så är det bättre än röda kameler. Att Allah vägleder en människa genom dig är bättre än röda kameler. Och röda kameler användes av araberna som yani, liknelsen av det bästa man kan äga. Det var det dyraste en arab kunde äga på den tiden. Och fram tills idag finner vi att vissa araber som handlar med kameler värderar kameler till upp till kanske 1 miljon kronor. Om den har vissa yani, specifika egenskaper och så vidare. Som yani, dagens sportbilar kanske. Ferrari, jag vet inte vad. Yani, att Allah vägleder en person till dig är bättre än alla världsliga saker du kan tänka dig. För den här belöningen som du får är otrolig, den är enorm. När du kallar en människa till islam. Sen så berättar författaren en sista hadith i detta kapitel. Och det är hadith Anas ibn Malikin radiyallahu anhu. Där han sa att det fanns en pojke som blev muslim. Och han sa, ja Rasulullah, jag vill ge mig ut i strid med er, men jag har ingenting att ge mig ut med. Alltså jag har inga vapen eller häst eller någonting. Och då så sa profeten a.s. gå till den här mannen. Han hade förberett sig att gå ut i krig, men han blev sjuk. Så han gick till honom och han sa att Rasulullah a.s. skickar sin salam till dig. Och han säger att du ska ge mig din yani krigsutrustning. Och då så sa mannen till någon annan som var där, ge honom min utrustning och behåll ingenting. För wallahi, om vi behåller någonting så är jag rädd, tjejen, för jubarak laka fi. Jag är rädd att om vi behåller någonting så kommer vi inte att välsignas i denna sak. Och denna hadith finns i muslim. Så här i alla fall berättar då denna sahabi Anas radiyallahu anhu om den här pojken som ville ge sig ut i krig, men han hade ingenting. Och kom då till profeten alaihissalatu wassalam, och profeten alaihissalam hänvisade honom till en man som skulle hjälpa honom. Och det här är varför författaren nämner denna hadith i detta kapitel. Att göra vad? Ad-dalalatu ala al-khayr. Att hänvisa folk till gott. Att kalla folk till gott. Du kanske inte kan ge en person någonting. Du kanske inte kan göra någonting för en person. Men du kan hänvisa personen till någon som kan hjälpa honom. Eller hur? Någon svensk kommer och säger, jag vill veta om islam. Jag har vissa frågor som är jättekomplicerade. Du kanske inte kan svara, men du kan hämta honom till någon som kan svara. Eller hur? Någon kommer och behöver hjälp. En fattig person, en sjuk person behöver pengar. Du kan inte ge honom, men du kan hänvisa honom till någon som kan hjälpa honom. Det här är en god gärning i sig själv. Och när man kom till den här mannen så direkt gav han bort allting han hade förberett för sig själv. Mashallah. Och han var rädd att om man inte skänker det goda som man har för Allahs skull, trots att man inte är i behov av det, så kommer man att förlora dess baraka, dess välsignelse. Vad finns det för gott i att behålla någonting som du inte är i behov av, när andra är i behov av denna sak? Ja. Jag tänkte avsluta detta kapitel med att nämna några egenskaper och attribut som man ska ha när man kallar till Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här är viktigt. Vi talar om att kalla till Allah, kalla till islam, kalla folk till att lyda Allah subhanahu wa ta'ala. Men för att göra det så måste man ha vissa egenskaper. Och vi tänkte nämna några av dessa lite kortfattat inshallah ta'ala. Den första egenskapen är al-ikhlas, som betyder vad? Uppriktighet. Att när du kallar folk så kallar du dem för Allahs skull. Och det här är det viktigaste i allting i islam. Att allt vi gör, gör vi för Allahs skull. Ala lillahi dinul khalis. Är inte den uppriktiga religionen för Allah. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger, Qul hadihi sabili ud'u ila Allah. Säg, det här är min väg, jag kallar till Allah. Jag och de som följer mig. Jag och de som följer mig. Så här beskriver Allah profeten alaihissalam och de som går i profeternas fotspår att de kallar till Allah. Ja. Och den här versen är jätteviktig. För det finns de som kanske ger sig in i da'wa som säger att de ska kalla till Allah eller kalla till islam på grund av att få världsliga vinningar. Att få status. Eller att bli omtyckt av människor. Att bli populär på YouTube eller någonting sånt. Man är vältalig, man är rolig. Och man kanske vill ha status. Eller vissa, subhanallah, idag vissa grupper har en föreläser för pengar. Och de tjänar miljontals kronor på att föreläsa om islam. Är det här från profeternas sunna? Ja? På så många ställen i Koranen står det att profeterna säger, vi vill inte ha någon lön eller belöning av er. Våran lön finns hos Allah subhanahu wa ta'ala. Men vissa idag, subhanallah, du ska hämta honom från Amerika. Bästa hotellet. Hämta med limousin. Han ska bo på hotell och han ska ha 30-40 tusen i fickan för en föreläsning. Är det här islam? Och sen, inte bara det. När du vill gå på föreläsningen, 500 inträde. Sjukt. Tänk, vi står här nu, 500 spänn inträde. Vill du lyssna på darsen på internet, betala 50 spänn. Vad är det här för någonting? När islam har blivit tijara, business. Subhanallah. Och alhamdulillah, sån här da'wa finns det ingen baraka i. Det finns ingen khair i sån här da'wa. Allah kommer inte ge någon välsignelse i sån da'wa. Och folk förstår själva att det här är Vad är det här för någonting? Men det tråkiga är att de kanske har fina hemsidor, de har fin logga och de hinner förbereda sig i föreläsningen kanske flera månader. Så när de väl ger föreläsningen så ja, de är väl förberedda och så vidare. Men vad är hans belöning hos Allah? Vad är hans ikhlas någonstans? Gjorde han denna dars för Allah? Om man sa till honom, kom och föreläs gratis, skulle han föreläsa? Om svaret är nej, då är det inte för Allahs skull. Subhanallah. Så det här är en viktig punkt. Att man ska kalla till Allah. För Allahs skull. Och här finns också en annan sak. Man ska kalla till Allah. Inte till sig själv. Inte till en grupp eller ideologi. Man ska kalla till Islam. Och vi finner att många personer, individer och sekter idag har ett kall till sig själva, till sin grupp och sin ideologi. Som till exempel Jamaat Tabligh. Gå ut 40 dagar, gå ut 3 dagar och så vidare. I slutändan, vad är det sista som händer? De står upp en papper, vem är beredd att gå ut med oss? Det är det högsta som finns, att du går ut med dem. Så målet är att kalla folk till deras grupp. Det här är inte att kalla folk till Islam. Eller att du kallar folk till en ideologi eller kallar folk till dig själv att tycka om dig. Det här är inte relevant. Jag är inte viktig. Det som är viktigt är att kalla folk till Allah. Att börja praktisera Islam. Att få korrekt aqida. Det här är det som är viktigt. Och det här märks också av på personens da'wa. Där han inte bryr sig. Han bryr sig inte om vad folk ska tycka om honom. För han gör det för Allahs skull. Och därför säger han sanningen. Vi finner vissa av dessa YouTube-shuyukh idag. Om du kollar på deras föreläsningar, det finns inte en enda föreläsning mot bid'ah. Mot någon grupp ideologi eller att fira maulid eller någonting sånt. Varför? För då kommer vissa människor inte tycka om honom. Han kommer få mindre likes. Ja? Eller här i klass. Att han är tyst om sanningen för att alla ska tycka om honom. Han ska ha en da'wa som passar alla. Det här är fel. Säg sanningen och stå upp för sanningen och bry dig inte om vad folk säger. Bäst chans. Att alla människor ska bli nöjda med dig är ett mål som aldrig går att uppnå. Och som det berättas från Ibn Taymiyyah, han sa att om du inte har någon motstånd i din da'wa så är det någonting fel på din da'wa. Ej wallah. Om alla är med dig och står och klappar händer åt din da'wa, det är någonting fel. Varför? Vi finner profeten i Koranen 25 profeter. Fick de inte alla motstånd? Hade de inte alla fiender? Skulle du komma idag, 2015, och du ska inte ha fiender? När folk är så splittrade och det finns så mycket bid'a och allt möjligt. Det är klart du kommer få fiender om du kallar det sanning. En annan egenskap om man har uppriktighet är att man inte heller bryr sig om hur många som följer. Som vi sa, vissa de har som mål att bara samla på oss, samla så mycket folk som möjligt. Att bli så populär som möjligt. Men det här är inte vårt mål. Utan vårt mål är att förkunna och kalla till sanningen. Och den som vill acceptera, den som inte vill behöver inte acceptera. Det är inte mitt mål att få så många som möjligt. Självklart, det är en bonus och det är positivt om folk accepterar din da'wa. Men om de inte gör det, så ska jag inte ändra på min da'wa på grund av att folk inte vill lyssna på mig. Att börja kompromissa med sanningen och så vidare. Och därför berättade profeten Muhammad a.s.w. att det kommer profeter på domedagen som har med sig stora mängder människor. En profet kommer och har med sig en grupp av människor. En profet kommer och har med sig 2 människor. En profet kommer och han är själv. Ingen från hans folk ville följa honom. Ingen ville följa honom. Betyder det att han gjorde fel i sin da'wa? Nej wallahi, hashalillah. Ingen profet har gjort fel i sin da'wa. Han gav den korrekta da'wan och ingen lyssnade på honom. Alla kommer belöna honom själv. Så det handlar inte om hur många man är, utan det handlar om att kalla det som är rätt och varna för det som är fel. Tayyib. En annan viktig sak när man gör da'wa till Allah subhanahu wa ta'ala är att man ska alltid söka Allahs hjälp. Man ska alltid förlita sig på Allah. Tawakkul ala Allah. Wal isti'anatu billahi subhanahu wa ta'ala. Man ska inte förlita sig på sig själv. På att jag har gått någon da'wa-kurs och jag har läst en bok om da'wa och så vidare. Nej. Utan du ska förlita dig på Allah subhanahu wa ta'ala. Och därför finns det väldigt fint i Koranen där Allah subhanahu wa ta'ala citerar profeten Shu'aib alayhi salatu wassalam, och då han säger in uridu illa al-islah mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Här säger han, jag vill bara uppnå al-islah. Jag vill bara korrigera folk. Jag vill bara tillrättaställa saker och ting. Jag vill bara vägleda folk till islam. Mastata'tu, så gott jag kan. Wa ma tawfiqi illa billah. Och min framgång ligger bara hos Allah. Alayhi tawakkaltu. Och det är på honom jag förlitar mig. Wa ilayhi unib. Och det är till honom jag vänder mig i ånger. Så vad vi än gör i detta liv, spelar ingen roll om det har med religionen eller dunia att göra, så ska vi alltid ha det här framför oss. Wa ma tawfiqi illa billah. Min framgång ligger bara hos Allah. Det är inte på grund av min intelligens, på grund av min styrka, på grund av min ekonomi. Det är på grund av Allah subhanahu wa ta'ala tawfiq. Ja. Och rahimahullah, Sheikh Muqbil, han brukar alltid säga detta. Att det goda vi har uppnått är inte på grund av våran intellekt, våra pengar, våran styrka, vårat antal. Det är Allah subhanahu wa ta'alas gåva. Att han har gett oss denna framgång. Och det är så muslimen alltid ska tänka. Hur många rika, mäktiga, starka, smarta människor har inte misslyckats? Eller hur? Hur många som kanske har varit svagare, kanske inte har haft mycket pengar och liknande saker, men de har haft korrekt kunskap och uppriktighet, och Allah har gett dem tawfiq i sin dawa. Allah har gett dem framgång i sin dawa. Så man ska inte förlita sig på materialistiska saker, utan man förlitar sig på Allah subhanahu wa ta'ala. Den tredje komponenten som man måste ha när man gör dawa, och det är en av de viktigaste av egenskaper som man måste besitta. Och utan denna egenskap så kommer man aldrig att få framgång i sin dawa. Och utan denna egenskap är det inte ens tillåtet att göra dawa. Och vilken egenskap är det? Kunskap. Ahsantum. Kunskap. Allah säger i den versen som vi nämnde, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِ أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرًا أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. Now, säg, detta är min väg. Jag kallar till Allah med insikt, jag och de som följer mig. Så här nämner Allah subhanahu wa ta'ala att profeten och de som går profetens väg kallar till Allah, och kallar till Allah med kunskap. Och då säger här ulema att den som inte kallar till Allah med kunskap går inte profetens väg, alaihi wasallam. Han går inte profetens väg, sallallahu alaihi wasallam. Och det här nämner Sheikh bin Baz, rahimahullahu ta'ala. Han säger, den som inte kallar till islam med kunskap, eller baserat på kunskap, följer inte profetens väg. Och han säger att kalla till islam baserat på okunskap är inte tillåtet. Abaden, under några som helst omständigheter. För att den som kallar till Allah baserat på jahl, okunskap, kommer att skada och kommer inte gynna. Kommer att riva och kommer inte att bygga. Och kommer att vilseleda och kommer inte att vägleda. Så när man kallar till islam så måste man ha kunskap. Och som araberna säger, faqidu shay la yu'ti. Den som inte har något kan inte ge något. Eller hur? Du säger att du ska ut och kalla till islam, men du har ingen kunskap om islam. Vad är det du ska kalla till? Vad är det du ska kalla till? Och vi beskrev också profeterna att de var mubashirina mundirina. Mubashirina var mundirina. De ger glada budskap och de varnar folket. Glada budskap om vad? Baserat på kunskap. Belöningen och paradiset. Baserat på kunskap. Och varnar baserat på kunskap. Så man kan inte ge sig ut på slagfältet av da'wa utan att vara utrustad med kunskap. Och det här är viktigt. Jag betonar detta. För att idag, i Sverige, i Stockholm, finns det grupper som säger att de ska göra da'wa. Och de ställer sig på stan. De kanske har en god avsikt, Allah alam. Men det är inte det enda som räknas. De ställer sig på stan och många av dem är helt okunniga. Och sätter på sig en t-shirt, frågar mig om islam. Alhamdulillah. Frågar mig om islam, har du blivit stor mufti? Du kan svara på allting om islam. Det kommer någon professor i kafir som är jätteinsatt i evolutionsteorin och allting. Och du ska börja argumentera och tjafsa med honom. Det kommer folk att börja ifrågasätta aspekter från sharia. Och du måste försvara denna religion och förklara hur det ligger till. Vilka tvivel som finns. Och du har noll kunskap. Wallahi, du kommer se ut som ett fån. Då kommer gå därifrån och skratta åt dig och tänka, vad är det här för religion? Fråga mig om islam, säkert du kan inte ens svara. Så att ger man sig ut för att kalla kuffar till islam, representera islam i media, sitta och föreläsa, YouTube-videos och så vidare, wallahi, du måste ha kunskap. Och kunskap är inte heller att jag har läst några böcker, jag har kollat på några videos på YouTube, jag har lyssnat på några föreläsningar. Nej, kunskap är att du har åkt, lärt dig arabiska, och du har åkt, lärt dig Koranen, och du har åkt och suttit med ulema. Då kanske du kan göra dessa saker. Men innan det, nej. Och vi skiljer här på den stora da'wan. Som vi sa, föreläsa, vara en person utåt, representera islam, lägga videos på YouTube, föreläsningar och så vidare. Det här kräver kunskap. Sen har vi den individuella da'wan. Som Sheikh Fawzan nämner. Som alla kan göra. Där man kallar till de klara och tydliga aspekterna av islam. Vi kan alla säga till folk, be, kom och gör salam. En person som inte ber, vi vet alla att det är haram, han måste be, eller hur? Du behöver inte ha studerat 10 år i Medina för att säga till någon att du ska be, eller hur? Eller du ser någon stå här ute och röka en joint. Han är muslim, kan du inte säga att det är haram? Du vet att det är haram, men säg att det är haram, taqillah, eller hur? Så de här sakerna behöver inte, wow, mycket, massa kunskap. Utan det räcker med den grundliga kunskap som du har. Eller du går och ger ett flygblad till någon. En bok till någon. Eller du säger till någon, lyssna på den här darsen. Det är da'wa. Som vi alla kan göra. Men vi talar om den här stora da'wa. Att vara ett ansikte utåt, det kräver kunskap. För den som inte har något kan inte ge något. No. Så kunskap är otroligt viktigt när man gör da'wa. Och beviset är den här versen från Koranen. Det är ingenting som vi har hittat på. Utan Allah säger att profeten och de som går i profeternas fotspår kallar till Allah med basira, med kunskap. Ja. En annan viktig aspekt som man måste ha när man kallar till islam är att man måste också göra goda gärningar. För den som kallar till islam gör det med sitt tal och sina handlingar. Det hjälper inte att du går och säger fina ord till folk. Men du praktiserar inte dessa ord med dina gärningar. Du går och säger till folk, vi måste vara ärliga. Vi får inte ljuga. Och så ljuger du själv. Kommer det gynna? Är det här da'wa som gynnar? Nej, det är inte. Du kommer framstå som en hycklare. Som säger det du inte gör. Och det här är någonting som Allah fördömer i Koranen. لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ. Varför säger ni det som ni inte gör? Varför praktiserar ni inte det som ni själva förkunnar för folket? Så man måste också leva upp till det som man kallar till. Och därför så sa också profeten Shu'aib alayhi salatu wassalam, ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an. Jag vill inte trotsa er i det som jag förbjuder er ifrån. Jag kommer att säga till er det här är haram och sen gör jag själv de sakerna som är haram. Nej. Utan jag lever själv upp till det som jag kallar till. Och den här aspekten är jätteviktig. Och det är att man är en förebild. Vi sa att alla gör någon slags da'wa i samhället. Den här vardagliga da'wa. Men vi gör också da'wa även om det är omedvetet. Du är en muslim. Och folk har ögonen på muslimer. Du representerar islam i det här landet. Så bara genom att vara ärlig på jobbet. Du ljuger aldrig. Du ställer upp. Du kommer i tid. Du bedrar inte. Du sjukskriver inte fast du är frisk. Och jag vet inte vad folk gör för någonting. Det här ger en bra bild på jobbet, eller hur? Du ler och du är en god människa. Du snackar inte skit bakom arbetskollegor, bakom ryggen. Och sådana saker som folk gör. Du står upp för sanningen och så vidare. Det här ger en bra bild av islam. Samma sak i skolan. Och överallt. Man är en person som representerar islam i det här landet. Och tyvärr, Sverigedemokraterna och många, de har faktiskt rätt på vissa saker. Att många muslimer och invandrare har kommit hit och de har inte gynnat Sverige. De har skadat Sverige. Eller hur? De har rätt. Många kom hit och de har blivit brottslingar. Är det inte rätt? Ja? Tänk om du hade ett land, du var president och så kommer en massa invandrare och hälften av dem blir kriminella. Vadå rasist? Det är rätt ju. De har rätt att bli arga. Så att vi muslimer måste representera islam. Vi säger att vi har den bästa religionen, vi har den bästa karaktären, vi har den bästa profeten, vi har den bästa boken. Men kallas, vad är vårt beteende? Eller hur? Det var en gång en broder, länge sedan, han körde bil utan körkort. Och ni vet, jag vet inte hur det funkar nu, men förr i tiden, man kunde bara uppge ett personnummer. Och polisen gick och kollade och sa, okej, kallas, du har körkort. Och den här brodern, han tänkte att jag ska inte ljuga, så jag säger bara personnumret är, inte mitt personnummer är, personnumret är en kompis personnummer. Så polisen kommer och han sitter och kör bil och han har Koranen på knät och så säger han fel personnummer. Så polisen går och kollar i datan och han säger det stämmer inte. Så killen säger igen ett annat personnummer, det funkar inte heller. Och sen kollar polisen på honom och han säger, du kanske borde praktisera den här boken du har i knät. Är det inte skämmigt? Eller hur? En kafir säger att du borde praktisera Koran. Sluta ljug. Subhanallah. Allah musta'an. Må Allah vägleda muslimen. En annan viktig sak när man gör da'wa är att man är snäll och man är mjuk. Du kan inte stå och skrika och rycka i folk och kränka folk och tro att de ska bli muslimer. Eller hur? Utan man måste vara mjuk. Och det är grunden i da'wa. Att man är snäll och mjuk i sitt tal och sitt agerande. Och profeten Muhammad a.s. han sa att Allah är rafiq. Allah, yani, tycker om rafiq. Det som är mjukt och det som är, yani, lätt och så vidare. Och yuhibbu rifq. Och Allah älskar detta beteende, mjukhet. Och Allah ger, baserat på mjukhet, det han inte ger till andra. Ja. Och det finns många liknande hadithen. Och profeten Muhammad a.s. sa också, Beshiru wa la tunaffiru, wa yassiru wa la tuassiru. När han skickade ut folket att göra da'wah så sa han till folket, ge folk glada nyheter. Skräm inte iväg folk. Underlätta för folk och gör det inte svårt för folk. Så du kommer till någon som är icke-muslim, berätta om islams goda sidor. Och alhamdulillah, islam har bara goda sidor. Det finns inga dåliga sidor. Men tyvärr finns det många missuppfattningar om islam idag. Och många har fått den här bilden av att islam är extrem och den är hård och den är bakåtsträvande och den passar inte i denna tid och den är kvinnoförtryckande och vi är terrorister, jag vet inte vad. Förklara. Islams vackra sidor. Eller hur? Beshiru. Glada nyheter. Om du blir muslim, Allah kommer ge dig ett lyckligt liv i detta liv. Du kommer få trygghet i hjärtat och du kommer att få ett evigt paradis. Wa la tunaffiru. Skräm inte iväg folk. Gå inte till en kafir och börja med massa hårda saker som han kanske inte kommer att acceptera. Utan börja med tawhid, tro på Allah, skapelsen och så vidare. Gå inte till en kafir och säga, du måste ha skägg, du måste ha korta byxor, få ta flickvän, får inte kolla på tv, får inte lyssna på musik, får inte, och så hämta långa listan, haramlistan. Man kan se vad det här för någonting, eller hur? Utan börja med, vi pratar om tawhid, om Allah subhanahu wa ta'ala och så vidare. Ja, och underlätta för folket inom islams ramar och gör det inte svårt för folket. Ja. Och därför säger också Allah subhanahu wa ta'ala till profeten Muhammad a.s. فَبِمَا رَحْمَةِ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. Det är med Allahs rahma som du är mjuk mot folket. وَلَوْ كُنْتَ فَضَّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لَمْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Men om du skulle vara hård och sträng, eller sträng och hård hjärtad, så skulle folk fly från dig. Så vad säger Allah subhanahu wa ta'ala här? Att profeten Muhammad a.s. är mjuk mot folket. Och det är rahma från Allah. Och om han skulle vara sträng och hårdhjärtad, då skulle folk fly från honom. Och det här är profeten Muhammad al-Islam som får uppenbarelse. Folk skulle fly från honom och inte acceptera hans kall. Vad ska vi då säga om oss? Masakin som inte har någon så mycket kunskap och så vidare. Eller vi måste också vara mjuka mot folket, eller hur? Och inte vara hårda mot folket. Ja. Och de brukar också nämna här exemplet av Musa och Harun. Ja, eller hur? När de skulle gå till Firaun. فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَ. Tala, Allah säger till Musa och Harun, tala till Firaun med mjuka ord. Kanske kommer han att bli påmint eller kommer han frukta Allah. Och här brukar ulema säga det här exemplet. Musa och Harun var de bästa människorna på sin tid. De bästa människorna på jorden. Firaun var den värsta människan på jorden. De blev beordrade att gå till Firaun och tala med mjuka ord. Ja. Så vem vi än talar till idag, så är han inte värre än Firaun. Eller hur? När vi är dära till någon, kan vi möta någon som är värre än Firaun? Allah. Och även om vi gör det, eller någon som är lika ond som Firaun, så är vi inte bättre än Musa och Harun. Så om de ska tala mjukt till den värsta människan, då ska vi också tala mjukt till vem det än må vara. Så tänk på detta. Ja. Och sen finns det ju självklart undantag. Om du har gått över gränsen och personen börjar svära åt islam och svära åt Allah och profeten. Det är självklart att du ska inte stå och smila. Då sätter du ner foten och enligt talar bestämt. Och går därifrån. Och sen kortfattat, när man gör da'wa måste man också ha tålamod. Kunskap, uppriktighet och tålamod. Utan tålamod kommer du att ge upp. Kommer inte orka och klara av att göra da'wa. När man gör da'wa så måste man också börja med det som är viktigast. Du börjar inte prata med folk om vad som är skägget och använda miswak när han gör kyrk till exempel. Eller hur? Om han dyrkar andra än Allah, prata om tawhid. Han ber inte och du ska börja prata om en mindre saker. Prata om det viktigaste. Tawhid, salat, zakat, saum, hajj. Det är det som är viktigast först. Det som kommer att, inshallah, ta honom in till paradiset. Och sen, sist men inte minst, när man kallar till Allah så måste man också ha bra karaktär. Man måste ha bra akhlaq. Och det har vi varit inne på lite grann, det här med rifq, mjukhet. Man vill folket väl. Men man måste ha bra karaktär. Ja. Och vi avrundar därför idag. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.